En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Argumentet från den brittiska sidan och de som satt och planerade det här, Lord Mountbatten. Dels för att man var rädd för civila liv, att man inte ville drabba den franska befolkningen, men att de också tänkte sig att de här pansarvagnarna får inte ha massa, det får inte ligga massa skräp och uppvräkta stenar och sönderslagna hus på gatorna när man ska rulla in med de här pansarvagnarna, utan gatorna måste vara ganska rena. Så därför så avstod man från den här förbekämpningen av med tunga bomber. Detta fick också konsekvenserna då att infanterisoldaterna när de väl kom i land här, precis som du beskriver, de hade inga kratrar att hoppa ner i och skydda sig.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
I vanlig ordning. Och Martin, nu är det så att vi närmar oss dagen D i vår serie om andra världskriget.
Just det, landstigning i Normandie.
Hur känns det inför det?
Ja, det känns stort, får man väl säga. Det är ju en fascinerande händelse, viktig. Och vi ska diskutera hur viktig då naturligtvis. Och det här är avsnittet idag som ju handlar om den så kallade Diepräden 1942 är väl på något sätt ett sånt där avsnitt som blickar väldigt mycket framåt mot Normandielandstigningen.
Ändå är det ett steg bakåt kan man säga, för det här är ju...
I tiden, ja. Sagt,
precis. Och varför är det så? Jo, men vi kände väl lite grann att det finns ju ett par sådana här amfibieoperationer som man vill gå igenom liksom före dagen D. Och det här är ju just en sådan där man åtminstone anser sig ha lärt sig en massa saker från allierat håll.
Just det. Och vi har ju det har ju varit en del såna landings då, eller amfibieoperationer under Italienfältåget som vi ju var inne på. Och vi, framförallt så diskuterade vi mycket den här typen av krigföring och operationer under våra avsnitt av Stilla havet, där vi jobbade oss ju framåt här mot Okinawa, där vi avrundade den delen av fälttåget. Va? Men det är ju också så att Dieppe är så intressant, för det är ju samma kustområde, Atlantvallen.
Och sen är det också så att Kanada har en lite framskjuten roll här också, som jag vet inte riktigt om vi har varit igenom, pratat så mycket om kanadensare i de andra avsnitten, men här har de ju, är det ju de som står för mest av kanonmaten, får man väl säga.
Så skulle man kunna säga, och jag vet att vi har varit inne på det, och de förstärker ju nämligen sen så småningom efter den här Diepräden. Det är ju så att det här är första kanadensiska krigsinsatsen i Europa. Den första insatsen, den sker faktiskt i Asien. Och då är det en räd, skulle man kunna säga, eller en landstigningsoperation mot Hongkong som går ganska illa. Och vi kommer ju komma ganska snart till att den här Diepräden ju också gick mycket illa. Men kanadensarna har ett utgångsläge att 11 miljoner kanadensare har en armé som ungefär uppgår till 4 000 soldater och officerare 1939.
Det låter som väldigt lite.
Det låter ju som extremt lite. Och det betyder ju att man liksom måste trycka igång en process, ja, där man ska bygga upp en krigsmakt. Och jag tycker att det är en sån där sak som jag tycker man kan försöka komma ihåg, är att när första världskriget utbryter 1914, då står de europeiska staterna och nationerna med stora övade krigsmakter. Men det gör man inte 1939. Utan där varierar det ju lite, och där man då kan kanske konstatera att tyskarna på många sätt är mera väl förberedda och skaffar sig ganska snabbt krigserfarenhet, bland annat genom fälttåget i Polen. Men Och man har en stor fransk armé och så vidare. Men tar vi Storbritannien, Kanada, USA, kanske främsta exemplen, har ju egentligen en väldigt, väldigt liten krigsmakt.
Men det är också ett väldigt, det är ju ett enormt land. Det är väl, vad jag förstår, jag vet inte om det är vid det här laget, men det är väl världens största land, tror jag, rent alltså ytmässigt.
Jag vet inte.
Jag tror att det är Kanada och sen är det Ryssland.
Ja.
Som ligger. Men i alla fall, men samtidigt så känns de ju väldigt perifera i det här sammanhanget. Och en ganska liten befolkning i ett enormt land. Man kan ju också fundera på vilken typ av, vad är det för insatsen för kanadensarna här? Är det bara traditionen att de är en del av det brittiska Commonwealth? Är det det som att de på något vis vill ställa upp för sina brittiska bröder eller... Men samtidigt är ju Kanada också ett kluvet land, både språk och många olika minoriteter, framförallt fransmän är det väl som, jag vet inte om de är i och för sig en minoritet, det är väl, har du någon koll på? Jag vet ingenting, jag vet att de är väldigt, att det är väldigt noga med tvåspråkigheten i Kanada, det känner jag till, och de har olika länder, men jag har faktiskt ingen koll på hur demografin ser ut här nu när jag pratar.
Nej, det är en majoritet, minoritet om man säger så, det är ju en stor del av den kanadensiska befolkningen, men en stor del också av den kanadensiska befolkningen är faktiskt födda i Storbritannien, men också har sitt direkta naturligtvis bakgrund på de brittiska öarna släktmässigt. Men det mest spännande tycker jag väl kanske för oss här egentligen är väl det att från 1931 så har man en form av självstyrelse, men det innebär inte att det egentligen finns ett kanadensiskt medborgarskap, och det här är ju jättemärkligt. Så egentligen per definition så är alla kanadensare britter, och det betyder att man är ju kopplad till en brittisk krigsinsats. Och det stora dilemmat då hans majestät, den engelske kung eller brittiske kungens minister då, Mackenzie King, som är ju premiärminister då i Kanada. Det är ju att han vill ju inte skicka nu, göra utskrivningar av inrikespolitiska skäl och skicka som kanonmat till Europa. Utan det han bygger egentligen hela nu utlandsinsatsen på i Kanada, det är ju att man har helt enkelt frivillig utskrivning. Och det är viktigt att komma ihåg. Sen skriver man ut så småningom, men bara för tjänstgöring, vakttjänstgöring innan citationstecken, i Kanada. Och man kan väl säga så här att Kanada på inget sätt utmärker sig. Så småningom handlar det om att man sätter ungefär 730 000 soldater i vapen, och det är inte mer än hälften som kommer att liksom sättas in som då frivilliga. En del faktiskt av de här utskrivna kommer att hamna i Europa. Jag såg någon siffra på att av de 11 000 eller vad det nu är som stupar bland kanadensarna, så är det bara några ett litet antal som är utskrivna. Men det är inte så att Australien levererar mer i relation till sin befolkning och så vidare. Men det jag tycker är spännande här är att man bygger från noll. Man bygger upp en krigsmakt, och när vi är nu i 1942 så finns det ett skäl till att kanadensarna får den här uppgiften. Den är att testa och öva de kanadensiska trupperna. De behöver så att säga komma elden. De behöver få upp sin moral, och man behöver få upp moralen på den allierade sidan överhuvudtaget. Kriget har ju hittills gått ganska knackigt, och det har varit fyllt av tyska framgångar. Ska vi komma ihåg. Därför att de här stora vändpunkterna som vi har gått igenom i våran serie här, de har ju inte kommit än. Man vill ju testa Atlantvallen också. Det kan man väl bara nämna för lyssnarna här. Att Tyskland bygger ju ut en befäst linje då längs med, ja, det sägs ju självt, alltså från gränsen då ner mot egentligen Spanien genom hela Frankrike upp genom Holland, Danmark, Norge. Och det där ska vi kunna prata lite mer om. Jag har besökt delar av den här Atlantvallen. Jag var bara för drygt något år sedan faktiskt just i de här trakterna, Jepp, och tittade på delar av de här befästningsverken. Vi kanske inte ska fördjupa oss kring det, va? Men man vill testa den här Atlantvallen, hur befäst och hur vakna är tyskarna att försvara den här? Är det möjligt att landstiga? Därför att man har ju kravet på sig här nu då, inte minst från Stalin, en andra front i Europa. Och det inser man att någonstans måste en landstigning äga rum då. Så här har vi några skäl och några bakgrunder till Jepp-räden.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Nu tog du orden i munnen på mig. Jag tänkte lyfta fram Molotov här som en viktig aktör här som sitter och trycker på just. Och också för att påminna att nu befinner vi oss i ett läge, det är ju sommaren 1942 och Operation Barbarossa har ju startats igång och delvis kommit till stå, va? Och egentligen den enda stora vinsten man har på en allierad sida är att man lyckas stoppa upp det tyska anfallet runt Moskva. Jag menar, det är ju där vi är. Och den här sommaroffensiven och alldeles snart efter Dieppe så kommer Stalingrad kicka igång och bli hela det dramat som är där runt. Så det är verkligen ett intressant läge i det här kriget där man inte vet vilket håll det ska gå.
Man kan väl säga att tyskarnas liksom andra säsongs offensiv ner mot Kaukasien och hela det här har ju varit inledningsvis väldigt framgångsrik. Och sen som du säger, sen kommer ju den här grusmaskineriet lite senare med Stalingrad. Då. Jag tänker på alla andra saker som händer i Nordafrika och så vidare. Det står och stampar här lite, det är lite ovisshet. Och man behöver liksom ett litet lyft på den här ledare sidan. Men sen har man ju flera skäl till att anfalla. Och ta.
Ja, men jag tänker det där med Atlantvallen. Jag undrar hur seriöst är det? Jag upplever när jag läser om det här att det inte handlar så mycket om att testa deras försvar utan snarare testa sin egen förmåga till att göra såna här combined arms amfibieoperationer, alltså helt enkelt samverkan mellan flottan, flygvapnet och armén. Det upplever jag som det mest främsta. Och jag menar, det finns några intressanta utbyten här mellan Churchill och hans amiraler och generaler när de diskuterar och de vill ha säkra garantier. Och jag vet inte vem det är som säger det, men någon av dem säger det finns inga säkra garantier här, utan det här måste vi bara testa. Och vill man inte, och vill Churchill ha säkra garantier, då får han helt enkelt ställa in hela invasionsföretaget mot Frankrike för att ingen kommer våga ta ansvar för det om vi inte gör det här först. Så utifrån det så får man ju intrycka att det handlar mycket om de allierades egna förmåga. Kanske mer åt det hållet som du pratade om i början, när man testar kanadensarna också och se vad de kan bidra med.
Men sen tror jag att det finns också några lite mera detaljer där. Det är att man vill ju, ja, dels kanske då förstöra befästningsverk så att säga, men också att man vill testa och ta en hamn. För det inser man ju att ska man göra en stor kraftfull landsting så kommer man behöva en hamn. Kanske inte i första läget, men för att få in de logistiska resurser som behövs för att liksom hålla igång ett helt stort jättefälttåg i Västeuropa, i västra Frankrike. Så då testar man ju mot Dieppe som just är en hamn för att se kan man ta en sån hamn och hur skulle det kunna fungera då? Men sen funderar jag på en annan sak, och det är ju det här med inhämtandet av underrättelser också. Att man tänker sig att, och där kan man väl i och för sig tänka nu lite att ja, men man får väl lite underrättelse om hur tyskarna agerar då. Lite på det där som jag var lite inne på, att man kanske vill testa då lite. Men det är ju inte bara det, utan det är ju att man är ju specifikt ute efter att få kunskaper om tyskarnas radarförmåga. Men också finns det många som menar att man genomför det här anfallet då för att hämta hem viktiga komponenter till den här Enigma-maskinen och kodböcker då för att liksom hålla igång kunskaperna om tyskarnas signalering, och att det skulle vara ett skäl. Det finns faktiskt till och med de som går så långt som de menar att det här är bara man testar ett anfall nu mot Dieppe egentligen bara som en ridå för det man egentligen är ute efter att få tag på det där.
Den typen av information.
Ja, precis. Va? Men det motsägs också av väldigt många historiker. Så att jag tror att man ska kanske lite tona ner det. Men en kombination av de här skälen kan man väl säga.
Det är sånt där som är lätt att efterhandskonstruera. Men absolut, man ska komma ihåg det att det fanns 16 main goals, va? 16 uppdrag.
Specifika, precis.
Ja, som de skulle uppnå. Och det var bara några av de här som innefattade de här kunskapsinhämtningen. Men man kan ju, en tanke som slår mig när vi pratar också om det här då, det är att för det första så låter det helt vansinnigt. Varför ska man anfalla den där hamnen och sen så ska man dra sig ur, bara som ett test? Och man offrar alla dessa människors liv. Det är ju många som dör här. Men vad hade hänt om man hade lyckats? Alltså, det är så spännande och fascinerande att tänka då att de här, att de allierade verkligen får ett tar Diep, liksom. Hur skulle den framtiden... Hade man någon slags förberedelse för att skeppa in mer folk? För att det här skulle ju ställa till en jäkla massa oreda på tysk sida.
Ja, nej. Alltså målet var att ta Diep, hålla Diep, genomföra de här uppdragen man hade fått.
Och sen bara dras ur.
Och sen dras ur. Och genomföra. Men det och som du var inne på, ser man klar av att göra en sån här operation, testa tyskar som vi har varit inne på och så vidare. Så det är ju meningen här. Sen kan man ju säga det att man visste ju inte att det här skulle gå käpprätt åt helvete, ärligt talat. Det visste man ju inte. Och den där diskussionen om det var meningsfullt eller inte, den kan man ju inte föra liksom innan man vet hur det har gått. Va? Men man kan väl säga så här lite, att en siffra här som jag tycker vi kan ha lite hängande i luften, och vi kan väl måste ju ha en slutdiskussion om det här var värt det, och vad har man sagt efteråt, både militära, vad tyskarna sa, men också vad historikerna har sagt, det kan vi ta lite senare här. Men det är bara konstaterat att förlusterna uppgår till 3600 man drygt, av då lite drygt 6000 som sätts in i den här räden. Man räknar med att 900 stupar, och det är klart att bara de siffrorna pekar ju naturligtvis åt ett håll, att det här var inte en väl genomförd operation, och den var synnerligen misslyckad då.
Men då ska vi ta själva händelseförloppet innan vi snackar bort oss.
Innan lyssnarna somnar till.
Ja.
Man kan väl konstatera då att det är 19 augusti 1942. Man sätter igång anfallet på morgonkvisten.
4.50
4.50 någon gång. Och då landsätter man då på sex stycken då strandavsnitt, som man då faktiskt kallar efter färger. Vi har ju lärt oss sen att man får ju sina kodnamn sen den stora landstigningen med Normandie, till exempel Jura Beach School och Omaha och Utah och så vidare. Här har man gul, blå, röd, vit, grön och orange. Och då kan man säga att de här flankerande strandavsnitten, där sätter man kommandos, delar av två kommandoförband som har till uppgift att slå ut två stycken i huvudslag slut två stycken artilleribatterier. Om man liksom flyttar sig in mot mitten då, så sätter man sen bara infanteri på två beachar, och sen huvudanfallet då på i mitten, där man då ska också landsätta stridsvagnar. Den här Churchill-stridsvagnen som jag satt och funderade på, är den lätt eller är den medeltung? Det kan ju ha en lång diskussion.
Fråga, Martin. Det är sånt man kan fundera över. Det enda jag vet om det är att det är första gången som den har någon slags operativ nytta.
Den används, ja. Och den är väl att betrakta som, jag skulle vilja säga, just någonstans där mitt emellan. Va? Och den testas. Och då, det är ju för att man då tänker sig att man behöver ge infanteriet ett närunderstöd, som det heter, helt enkelt. Och att ta sig in på stranden, kunna hålla ner motståndarens eventuella tunga vapen från kulsprutor upp till lättare, kanske pansarvärnspjäser. Och sen då kunna få infanteriet snabbt att ta sig upp då helt enkelt i Diep. Och de här två mittiska städerna är ju mittfolk. Det är ju ett frontalt anfall på så att säga orten Diep, hamnen Diep då. Man har med sig 58 stridsvagnar. Och de här infanteriet nu då, förutom de här kommandostyrkorna, är då kanadensiska, som man understöder då helt enkelt av ett mekaniserat stridsvagnsförband här då.
Man får också understöd av 76 skvadroner flygplan av olika slag. Jag fattar inte riktigt vad den siffran kännetecknar. Jag vet att de förlorar ungefär 100. Lite mer än 100 plan. Men och jag har fattat det som att ungefär hälften av dem som sätts in är bombplan, hälften är jaktplan av av blandad kvalitet. Men 76 skvadroner, det säger inte mig för något så mycket.
Nej, det kan man ju börja räkna på, men jag tror att det räcker med att vi konstaterar att det är en mix och att man försöker. Det är helt klart på det sättet att förbekämpningen, som du nog heter på militär språk, den är för dålig.
Militäriska.
Ja, den är för dålig. Mm. Man kan också säga att, och det här är väl en av de här sakerna som leder till katastrofen här nu då, den är ju att man inte samordnar. Man har inte, som det heter, då, liksom ett nära understöd av flyget heller. Dessutom är det så att man vill från flottan, de som är ansvariga för operationen, så vill man helt enkelt pumpa in ett slagskepp och blåsa rent kring Dieppe då, framförallt förbekämpa de här artilleriställningarna. Nej, det får man nej från högsta militärledningen i Storbritannien. Därför att man har förlorat då, man menar att tyskarna, japanerna har ju sänkt borta i Asien då, de har slagskepp med flyg, och man är för rädd, för man vet att tyskarna har ganska mycket flyg att koncentrera faktiskt till det här området. Och då blir det så att man istället får understöd av ett antal jagare istället, men som aldrig kan leverera den eldkraften och som inte heller lyckas på något sätt egentligen plocka ut de tyska ställningarna, särskilt de som man inte känner till. Och sen måste vi väl säga någonting om det här med underrättelsen före det här, och det är ju under all kritik. Och det finns då, jag vet inte om det är nästan anekdotiskt grönmässigt, men att man liksom bygger en del av underrättelserna på liksom turistfoton från det här området. Och de flygfoton man tar, de visar inte, framförallt inte de kulspruterställningar som tyskarna har lite högre upp i terrängen, som liksom tittar ner på stränderna där nu de här kanadenska soldaterna ska vada i land. För det som händer nu när de kommer in på huvudstranden då, där det stora debaclet, egentligen huvuddebaclet, sker, det är att man får aldrig land av stridsvagnar. Till slut är det ungefär 10-tal stridsvagnar som inte sjunker, som inte fastnar, som kommer upp på stranden, men de kommer aldrig från stranden. Och det är så att när de första infanterivågorna går i land, då har de inga stridsvagnar som understöd, utan de kommer för sent efteråt. Så att infanteriet hinner redan bli nedtryckt och egentligen bortsopat i många fall. Sen är det också så att på de här stränderna man anfaller helt utan stridsvagnar, där är det så att, där kan jag faktiskt ta som ett beklagligt exempel tycker jag i det här sammanhanget, att där man anfaller på den så kallade blåa stranden, Där går man i land om ungefär 550 man. Och de stupar alltså 200. Resten blir tillfångatagna. Och det är några få som kommer därifrån.
Alltså det är kanadensiskt regemente också.
Ja, det är kanadensiskt regemente. Och det är lika då. Sen är det då, hur gick det nu för de här kommandostyrkorna här nu då? Ja, då går det inte alls för den ena. Och det här kommer det kanske någonting lite lustigt. De har ju uppgift då att på den så kallade gula stranden då, de ska ta artilleribatteriet Goebbels, det är ju nästan lite skämtartat här. Lyckas de inte med, däremot lyckas den kommandostyrkan som går i land och ska ta artilleribatteriet, håll i det nu Peter, Hess. Artilleribatteriet Hess. 6 stycken 150 mm kanon, det är ju ganska saftigt. Så att det lyckas de faktiskt slå ut och tysta det under en stund. Och man kan också ge de här som misslyckas att ta artilleribatteriet Goebbels, att de ändå lyckas störa deras eldgivning, så att det är inga landstigningsfarkoster som sänks av de här batterierna. Men det stora problemet här, som vi ju redan har snuddat vid, det är att infanteriet hamnar på stranden, hamnar i korselden och blir helt enkelt nedkämpat faktiskt innan de överhuvudtaget egentligen kommer upp i terrängen.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive.
That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Någonting som jag snappade upp här var att jag läste en skildring av en kanadensisk officer som var med här. Som, han gick längst bak i en grupp. Jag tror att han var på grön,
just
Green
det.
Beach.
Just ja. Det.
Och han diskuterade just det här avsaknaden av förbekämpning både från flottan och från flyget och att vilka konsekvenser det fick. Och det var en ganska intressant diskussion. Han sa det att argumentet från den brittiska sidan och de som satt och planerade det här, Lord Mountbatten, dels för att man var rädd för civila liv, att man inte ville drabba den franska befolkningen, men att de också tänkte sig att de här pansarvagnarna får inte ha massa, det får inte ligga massa skräp och uppvräkta stenar och sönderslagna hus på gatorna när man ska rulla in med de här pansarvagnarna, utan gatorna måste vara ganska rena. Så därför så avstod man från den här förbekämpningen med tunga bomber. Detta fick också konsekvenserna då att infanterisoldaterna när de väl kom i land här, precis som du beskriver, de hade inga kratrar att hoppa ner i och skydda sig. Och det var ju ett av de stora problemen då för den här. Han blev skadad, men klarade sig och kunde fortsätta tjänstgöra, men det var en väldigt, väldigt gripande berättelse, men det var ju också en av de stränderna där det gick förhållandevis bra. På den gröna stranden så tog de sig i land då, precis som han hade tänkt sig, i skydd av rökridå och i tid och överraskande.
Just det.
Så man mötte egentligen inget motstånd alls i början där, men sen var ju först när man tågat sig upp. Problemet för deras sida var att de hamnade på fel sida av floden. Dieppe är liksom, det har en, är det en flod i mitten och som löper ut i den här hamnen, och så har man en flod till västerut, tror jag. Och den här på den gröna Green Beach så hamnar man för långt västerut, så man var tvungen att ta sig över en bro. Och det var ju ett problem då, alla broar är inte så, ja, det är inte så lätt att ta sig över broar när de är befästa. Men det är intressant. Jag tänker att ska jag prata vidare om den här spännande personen Jack Nissenthal, eller?
Ja,
för det är en av det är en glädjeämnena ändå.
Det får man säga. Men man kan väl bara summera och säga att det här kör fast och det här pågår. Ja. Det här pågår ju ungefär en operation med 9-10 timmar. Och ganska omgående så inser man. Sen försöker man ju, som du var lite inne på när vi diskuterade om målen här, hur man hade tänkt. Sen inleder man ett liksom reträtt och ett inlastande tillbaks av allt folk som man kan liksom rädda. Va? Men en av de här som du, precis som du är inne på här, är väldigt spännande operation mot en radaranläggning, eller hur?
Mm. Ja, precis. För att jag vet att någonting som vi diskuterar när vi pratar om väldigt tidigt i den här världskrigsserien, när vi pratar om slaget om Storbritannien, så var ju deras förmåga att så lokalisera inkommande tyska flygplan med sin radarutrustning. Eller RDF, det hette då. Det hette inte radar, det är ett amerikanskt begrepp. Men RDF står för Range and Distance Finding, eller Finder. Och det är liksom, ja, olika metoder för att skicka iväg strålar som ett ekolod ungefär. Jag vet, jag behöver inte gå in på de tekniska detaljerna, men både Nazi-Tyskland och Storbritannien utforskade den här tekniken ganska tidigt. Och det blir som ett slags race om det här. Och som vi varit inne på så hade stor betydelse för hur det gick för Storbritannien under 1940. Och det som hände under Dieppe här nu då, som har lite koppling till detta, är att det här så att teknologiska racet fortsätter nu. Och då är det en speciell person här som heter Jack Nissenthal, som senare blev mer känd som Jack Nissen, tror jag. Han kapade hälften av sitt namn. Men han är född i Storbritannien eller i England. Han har polskt påbrå, jag tror att han har judiskt påbrå också. Och han är en hejare på det här med radarteknologi och är väldigt engagerad och jobbar gratis i princip för att liksom hjälpa Storbritannien med detta. Och han var en av de som utvecklade deras tidiga liksom, kommunikationssystem som man kommunicerar mellan olika typer av radarstationer och informationer och samlar detta igen på mittpunkt. Och han fick då förfrågan om han kunde följa med till Dieppe för att ta sig in i en tysk radarstation i det här så kallade Freja-systemet.
Just det.
Och det här är ju ett intressant teknikhistorisk episod då, för att Det man vill veta då, det är ju om hur tyskarna har vidareutvecklat sin radarutrustning. För att det man slåss om, det är att man vill att det ska bli allt mer precis, att man ska öka precisionen i den här, att man ska minska liksom bredden på de här strålarna så att man får en tydligare precision om var flygplanen befinner sig. Och då vill man ta sig in i den här Frej-anläggningen som ligger i Dieppe. Det finns ju många sådana över hela, längs med hela Atlantvallen eller längs med hela det försvarssystemet. Men just Dieppe ligger väl lämpligt till då. Och det här är väl en av de här orsakerna man har diskuterat med mytbildningarna kring Dieppe då, huruvida det här var en slags cover-up för att bara kunna genomföra den här teknologistölden som man hade planerat. Men den här killen då, Jack Nissenthal, som får förfrågan om han är frivilligt följer med. Han säger ja och följer med i den här landningsoperationen på den gröna stranden. Han har med sig ett gäng livvakter faktiskt. Någonting som man har diskuterat är det moraliska i då att hans livvakter har fått order om att Jack får inte tillfångatas. Ifall han tillfångatas så måste man skjuta honom. Eller på något vis. För att den kunskapen han om det brittiska radarsystemet får inte hamna i tyskarnas händer. Detta vet Jack också om. Och han har fått en sån här cyanidkapsel också. Ifall han blir tillfångatagen så ska han liksom försöka ha ihjäl sig själv. Men han kryper upp mot den här radaranläggningen.
Porville.
Ja, precis. Den ligger väl strax utanför Porville, tror jag. Exakt. Och då har ju tyskarna lärt sig att det här är ett eftertraktat teknologi. Så det här området är också befäst med olika bunkrar och så. Så han lyckas faktiskt aldrig ta sig in. Men det han gör då, det är att han klipper telefonkablarna till den här anläggningen. Och detta tvingar då operatörerna som sitter här inne att börja kommunicera via radio istället. Och denna radiokommunikation kan man då snappa upp på brittisk tid och genom den då lära sig hur det här systemet fungerar. Och han har ju fått en slags hjältestatus efter det här, och han är en av få, det är han och hans livvakt som lyckas ta sig tillbaka egentligen av hela den här gruppen av kommandosoldater, så är det bara han och hans livvakt som lyckas komma tillbaka till Storbritannien levande egentligen. Eller många som blir tillfångatagna, tror jag också.
Ja, det är nio som försvinner, och det är två då som överlever och själva då. Och ja. Vad var det du kallade honom för?
Jack Nissen,
ja, precis.
Ja, alltså det är ju rätt fascinerande att han, det är oerhört modigt, va? Och det finns ju skildringar då nu han kryper upp här under eld i princip. Och det som är lite lustigt är bara att han får ingen medalj för det här.
Nej.
Han får egentligen ingen berömmelse under kriget för detta. Och då sägs det då att hans befälhavaren här är antisemit. Och säger att han är judisk, så han kommer inte få någon slags berömmelse. Han kommer inte få någon medalj för detta. Och få rätt i den saken också. Sanningshalten är det vet jag inte, men det är ju intressant. För på tal, alldeles nyss så pratade vi om den här Rukan och den norska operationen i Hardanger på, vad heter det? Hardangervidda.
Just det.
Och den här typen av operationer, va, så de blir ofta, får ju medaljer och men Jack Nissenthal, han får ingenting under detta. Man kan också fråga sig vad är för typ av information de får, hur viktig var den, eller är den efterhandskonstruktion? Det står aldrig sällan specificerat exakt vad man lärde sig av den här operationen.
Ja, just det. Ja, för jag tänkte att man skulle väl kunna kanske också säga någonting om den tyska sidan också här. Och här har man diskuterat då huruvida tyskarna så att säga rent kände till det här i detalj. Det har figurerat diskussioner om franska dubbelagenter. Klart är att man är larmat. Hela försvaret kring Dieppe är larmat. Det kan också ha berott på att man ju på vägen in mot Dieppe så stöter man ju på en liten tysk flottstyrka. Det utvecklas då skottväxling där, och det kan ha hänt att det var det som fick...
Men jag läste att det var den här, av en författare som heter James Learson kanske, jag vågar inte svara, men han säger att det är just den här Frej-anläggningen faktiskt som lyckas snappa upp, och det är den som larmar.
Just
trots
det,
att man stöter på de den här konvojen.
Precis, ja. Att de ser. Men som jag uppfattade där, det är helt klart, det är ju att det tar ett tag ändå innan de liksom, ja men just, är de på väg hit? Är det verkligen en landstigningsförsök? Mm. Är det? Och sen, men man kan konstatera att när infanteriet står på stranden, det kanadensiska infanteriet,
då är det tydligt.
Då blir det tydligt att tyskarna är larmade, om man nu uttrycker sig lite lakoniskt här. Och 1500 man ungefär räknar man finns i det här området. Det är ganska mycket. Räknar man lite på det här, att man sätter in 6000 på 1500, då är oddsen nog egentligen på försvarens sida. Därför att egentligen kan man behöva många gånger fler när man gör en sån här operation. Och en sak som ju tyskarna sen i efterhand ju säger om den här operationen, det är att de uppfattar att den är dåligt förberedd och att den är alldeles för liten, den här styrkan som går i land. Och en sak som jag tycker är så fascinerande när jag läser kring det här, att man också i slutanalyserna från tysk sida så nästan säger man, vad är det här för plan? Vad är det för planläggning när man sen får lite, och det är för mig lite oklart huruvida man så att säga får tag på den allierade planen, eller om man kan rekonstruera den. Men det intressanta tycker jag är den tyska analysen, och den går ungefär så här. Men det här är ju ingen plan. Det här är något upplägg för någon övning med snitslad bana. Det här är inte krigföring, och här kommer vi ju in på någonting som nu som vi pratade om i början. Jag bara säga, att tyskarna är så överlägsna när det gäller att bedriva krigföring taktiskt, även operativt. Att tyskarna tycker, men vad är det här? Att de menar, den här styrkan, som de har ingen förmåga att improvisera, hitta den svaga punkten på försvaret, kraftsamla dit istället, utan oerhört primitivt, och liksom tyskarna med sin väldigt den här starka manöverkrigföring och uppdragstaktiktänkandet, de tycker det här är fullständigt absurt.
Som de har sett. Är det inte den stora frågan också här från tyska sidan, har de planerat det här bara på några veckor, eller har de planerat det på några månader?
Ja.
Och det är ju intressant, för det är ju en jättestor skillnad då. Hur pass väl övade man är.
Ja, och så säger man då också på tysk sida så här, att det är ju klart att vi drar ju slutsatser av det här, men vi ska också vara ödmjuka och komma ihåg en sak här, att de allierade drar ju verkligen slutsatser, och de kommer dra mer slutsatser, för de fick blöda sig till de här slutsatserna. Mm. Och det är ju
lite, jag inte fattar med Lord Mountbatten som leder den och planerar den här operationen. Va? Alltså någonting som är så himla lustigt med det här argumentet, att de kommer aldrig tro att vi attackerar på samma ställe två gånger. Alltså, en bakgrund till det här är ju också att man hade en annan operation som heter Operation Rutter, som skulle genomföras i juni mot Dieppe. Men den ställdes in på grund av dåligt väder. Och vid det laget så hade man ju informerat ungefär 10 000 man inom den allierade styrkan liksom, om vad planen var. Va? Och efter det så har man ju så här blåst hemligheten.
Jo, just det.
Mm. Men då resonerar liksom Lord Mountbatten så här, att ingen är så korkad att de anfaller två gånger på samma ställe. Så då kan vi göra det.
Men det är ju ganska härligt. Men där kan vi också tillägga det, att tyskarna har ju också lite, har ju kunskaper om att det börjar samlas någon form av styrka i Storbritannien som skulle kunna vara aktuell för den. Och det jag tycker är fascinerande, om vi blickar lite framåt, det är ju att man ju sen, med tanke på hur man planerade detta och man genomförde förberedelsen och så vidare, att man ju sen lyckas faktiskt landstiga när vi kommer fram 1944 på en plats där ju tyskarna faktiskt inte är förberedda på att man landstiger. Och det får vi ta då, men det är ju jättespännande tycker jag. Men just de här tyska slutsatserna, och att man lär sig en hel, att tyskarna lär sig också en del väldigt konkreta saker, hur man ska stoppa motståndaren på stranden, vad bör vi tänka på. En sak som man slår fast är att flyget är väldigt viktigt. Tyskarna har ju faktiskt här, kan ju sätta emot med flyget. Och det vet vi ju sen att det kommer man inte att kunna göra i Normandie två år senare. Va? Så där tycker jag att det finns en del slutsatser. Och vad lär man sig på den allierade sidan? Ja, det är ju otal saker. Man måste lösa det här med närunderstödet och stridsvagnar. Man måste ha stridsvagnar som inte sjunker. Man måste komma i land. Och framförallt,
de här landstigningsbåtarna, är det inte också att man lever?
Jo, det är en massa detaljer, tekniska detaljer om hur det fälls ner och det fälls upp och så vidare. Men också det som ju du var inne på, att den stora saken är att det är katastrofal samverkan mellan de olika luft, hav, sjö, så att säga, flotta och landstidskrafterna. Det där måste man så att säga göra bättre, om man överhuvudtaget ska meningsfullt att försöka göra en landstigning.
Men jag kan inte komma ifrån att det känns så, är det på sådana här förutsättningar som man planerar krig liksom? Är det så jävla larvig, låg nivå på planeringen liksom? Den där typ argumentet som Lord Mountbatten, var ingen kommer tro att vi anfaller på samma ställe, och så har det som en slags grundläggande argument.
Men jag tror att man ska också komma ihåg en sak, att det kan vara väldigt mycket efter konstruktioner. Det kan vara mycket möjligt att han har fört fram den här tanken. Jag kan inte liksom jag kan inte förhålla mig riktigt till det. Och, men jag skulle nog ändå vilja säga att de här militärerna som genomför den här planeringen, de är under tryck. Vi har varit inne på varför. Det är ett väldigt starkt politiskt tryck. Och jag tror att det också handlar lite om att man visste inte hur man skulle göra sådana här landstingsoperationer. För det här är ju något av det svåraste man genomför under andra världskriget. Och att det sen lyckas 2 år senare som vi ska ta upp här, det är ju snarare ett under om man uttrycker sig så. Det är väldigt, väldigt svårt. Och dessutom mot en motståndare som är i det här fallet förberedd och som också har ganska stora resurser att slå tillbaks. Så att det jag tycker snarare att man ska komma ihåg att oddsen att lyckas, de kanske, ja, det är tuffa bananer att göra en sån här operation. Det är väldigt svårt. Det ska vi också komma ihåg, det här var lite inne på. Jag sa ju det här att arméerna som går i krig 1939 inte lika välövade. Jag menar, ta de här kanadenska förbanden. De har ju precis kommit igång egentligen att utveckla en erfarenhet. Det är ju liksom deras första elddop det här. De kommer ju sen att fungera mycket, mycket bättre lite längre fram sen.
Som finns kvar.
Ja, de som finns kvar naturligtvis. Ja. Men jag menar att kanadenska armén kommer ju sen att faktiskt, och det är det som också forskarna säger då, att ja, men titta på vad de sen i slutändan egentligen levererade. Okej, tyskarna var bättre på att föra krig. Det är helt givet på egentligen alla nivåer utan de strategiska, om jag får uttrycka mig så. Man inser att det inte är sant att det bara handlar om att de allierade har en massa massivt eldövertag och massa folk att bara pumpa in. För det är ju så att man lär sig så småningom, och de västallierade arméerna utvecklas ju naturligtvis. Och nu låter jag liksom Sovjetarmén vara lite därhän den här diskussionen. Men det tycker jag man ska komma ihåg. Men som ett svar på din fråga här, är det sån här nivå? Nej, skulle jag vilja säga, det är det inte. Utan vi ska bara komma ihåg att den här operationen, den är så svår. Och man visste inte. Man visste inte bättre helt enkelt. Men jag kan hålla med om att i ett avseende är man ju chockerad, och det är ju det förefaller underrättelseunderlaget för operationerna varit undermåligt.
Och sen att den här beredvilligheten att offra så många människoliv för någonting där man verkligen bara fan. Jag kan förstå givetvis att man har en experimentlust eller liksom ett behov av, vi måste lära oss det här. Det är inte så svårt att förstå det argumentet. Men när man också blandar in att ja, nu har vi 6000 människoliv här som vi också ska hantera.
Jo, men hur
lär vi oss av det?
Ja, liksom. Ja, men då visste vi inte det, därför de visste inte heller att här fanns det nu tyska ställningar som vi inte visste om, och så vidare. Och så att jag menar, hade det här gått bra, då hade det ju varit en triumf. Då skulle jag nästan vilja säga så här, och det är väl kanske egentligen det, tycker jag, det mest otäcka här. Att hade den här landstigningen gått geschwint, för att använda ett tyst uttryck, det här känns lite märkligt faktiskt, mitt i allt. Ja. Så om man hade tagit hjälp, man hade fått sina underrättelser, man hade haft få förlust och man hade kommit hem. Vad hade man då dragit för slutsatser? Hade man trott att det bara kliva land, Atlantvallen? Tyskarna ligger och sover. Tänk dig då att man inte hade dragit de här slutsatserna. För den stora frågan här är ju just den du är inne på här. Var det här värt det här? En del menar ju att man lär sig ingenting, eller det går inte riktigt konkret säga att man verkligen lärde sig saker. Andra är lite mer inne på att man faktiskt drar en del slutsatser som vi ju har diskuterat här. Svår fråga.
Ja, det är så man tänker på tysk sida också. Då tror jag på något vis resonerar man ändå att ja, men det här gick ju ganska bra, och Hitler är väldigt nöjd med den här garnisonen i Dieppe. Och han resonerar ju som så att om de inte har anfallit igen inom ett år, då har vi vunnit det här
just
kriget.
Det var alltså, kanske var en för snabb slutsats.
Ja, det var lite av en snabb analys.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Någonting som, om man ska ta en mer allmän reflektion om den här konflikten och dess relevans idag. Jag hade svårt att inte dra kopplingar till det som pågår i Ukraina under våren 2022. Mm. Och Rysslands försök till invasion av Kiev här. Alltså det finns vissa likheter på något vis. Och där är man ändå känner att det här... Man befinner sig i ett läge under andra världskriget där man inte vet åt vilket håll det ska leda egentligen, vilken väg det ska gå. Hitler är rätt säker på att han kommer vinna detta. Och sen kan man ju frågasätta hans kunskaper eller hans liksom mentala förmåga, kognitiva barriärer eventuellt. Mm. men också den här klarsyntheten från tysk sida och å andra sidan, okej, de fick stryk nu, men de kommer komma tillbaka.
Mm. Och de kommer
göra det bättre. Mm. Ja. Och lite så känner jag också när jag analyserar läget i Ukraina nu, att man har... ska inte känna sig allt för trygg med att det gick åt helvete första vändan i februari och mars här. Utan alla krigsmakter lär sig, och det tar ju, och hur det här kriget ska utveckla sig, det vet vi inte riktigt, för det beror på vilka lärdomar man gör.
Mm, och det är ju det där med det militär verksamhet som är så kusligt fascinerande, att det gäller att lära sig då. För annars kommer det gå ännu mer illa. Men precis, om man lär sig så kan man vara framgångsrik. Och den här insikten om att nästa gång kommer inte att bli som förra gången.
Nej, precis. Och det är intressant att höra Goebbels resonera. Han åker ner och träffar Hitler här direkt efter Dieppe-räden för att diskutera hur man ska göra det här till en propagandavinst för Tyskland. Som det i sig redan är, va? Så det gick ju så pass bra för Tyskland, så det är klart att det var ju redan där. Nyhetsvärdet var enormt, va? Men Hitler vill ju dra på mer och mer här. Han vill ju bara göra det här till liksom det stora beviset på att Festung Europa kommer att hålla. Medan Goebbels är lite mer försiktig och tycker så här att ja, det här måste hålla på sikt också. För att desto mer vi liksom, så att säga, upphöjer vår förmåga att försvara oss, desto hårdare blir också fallet vid motgångarna.
Just det, från piedestalen.
Ja, precis. Och det där resonerandet tyckte jag kändes också väldigt överförbart i den ukrainska kontexten här nu. Att nu har vi en bild av att det kommer gå, att det går väldigt bra. För vi ska inte alls jämföra liksom, nej, men, två helt olika regimer. Jag hoppas lyssnarna förstår det. Men bara titta liksom rent på hur man använder sig av propaganda under krig. Va? Så att det finns otäcka likheter mellan den här situationen vi befinner oss i 2022-2023 och så situationen såg ut 1941-42 i Europa.
Men om jag får utveckla det där lite, då skulle jag säga så här. Då tänker jag att det är Ukraina som liksom har lyckats att stå emot Dieppe-räden här nu. Det är anfallet i februari, det är ju så du resonerar nu här.
Ja.
Motståndaren lär sig, Ryssland kommer lära sig, man kommer att sätta in... Det finns sådana diskussioner, kommer offensiven redan under vintern? Ja, det vet vi inte, va? Har motståndarna lärt sig? Och då är ju frågan här nu, hur ska Ukraina tänka här nu? Vad var det som Tyskland gjorde fel? Ja, dels hade man ett flerfrontskrig. Men det var ju också att man var kanske också invaggad i, som du är lite inne på här nu. Man kanske var invaggad i...
Falsk
trygghet. Så vi kommer att komma lite sen till hur Tyskland tänker kring att försvaret ska utföras vid Atlantvallen. Där står ju två principer emot. Va? Det är Rundstedt, han vill ha reserver som kan flyttas fram mot slå. Medan Rommel säger nej, striden kommer att avgöras på stränderna. Vad är nyckeln? Det är luftunderstödet. Ukraina, nu kommer jag till Ukraina. Är du med mig? Jag hoppas att du lyssnar med mig. Hur blir det nu då om Ryssland plötsligt har det där luftherraväldet som man inte hade vid första anfallet i februari?
Mm.
23.
Mm.
Vad händer då? Jo, det är ett helt annat nytt krig. Därför då går det inte att flytta in förstärkningar. Då kanske det blir mycket, mycket större problem för att Ukraina att få hjälp, att omdisponera sina styrkor och så vidare. För det var ju det som var problemet med Rundstedts tankar. Nu förgår jag ju Normandie och landstigningen här, va? Men det var ju att man kunde inte flytta fram förstärkningar därför att de allierade bombade alla järnväg. Vägkorsningar.
Precis.
Så det här känner jag ju en oro över nu här. Att Ukraina inte kommer att kunna hantera nästa anfall. Och förhoppningsvis att man då har lärt sig. Och min undran där är ju lite då, ska man kanske vara aktiv? Kanske man ska jobba? jobba med att kanske själva se till att man är först med att slå ut en offensiv om man har den kraften. Därför att då kommer man verkligen att störa en eventuellt rysk anfall. Mm. Det tänker jag lite nu här. Nu sen vet ju inte vi hur ställningarna så vi vet inte hur det ser ut här.
Och vi får påminna lyssnarna om att vi spelar in det här några veckor före publicering också.
Det gör vi, och vi sitter ju nu på mellandagarna och poddar här. Och det här kommer att sändas i slutet av januari. Men det är ju också spännande där, tänker jag, att om man då tänker så här lite, kunde tyskarna ha varit lite mer förekommande här nu då? Nu hade de inte de resurserna, det skulle inneburit då till exempel att de hade bombat brittiska öarna. Det är ju så väldigt olika situationer. Jag menar, du landgränsen är i Ukraina mot Ryssland, här är det ju Engelska kanalen och vatten och så vidare. Men det intressanta, tycker jag, generella militära problem som vi kommer in på här, som också handlar ju väldigt mycket om, som du har varit inne på, förväntningar, propaganda, hur tänker man? Som inte bara handlar om rena och skära resurser, utan också hur man agerar med de resurser man har faktiskt också.
Ja. Jag vet inte, ska vi dra ett streck där? Det finns mer att säga. Så jag hade förberett en hel del diskussion om hur det här landar i Kanada också. Det finns, jag kan bara nämna det, att det blir stor splittring i hur man ser på den här offensiven i Kanada också. Och skillnader mellan hur många franska kanadensare och brittiska kanadensare som får sätta livet till.
Så diskussion där.
Ja, så det här landar också i hemmavid. Så landar det här i en väldigt konfliktfylld diskussion. Och som lever kvar fortfarande idag och fick ett nytt uppsving under 60-70-talet också i någon slags kolonialistdiskussion här. Så det är en annan del av det som... En av orsakerna till att det är kanadensisk militärhistoria har fått väldigt stort utrymme med att man lyfter fram de där delarna i det.
Och jag skulle säga så här, berättelsen så att säga, då, narrativet som man säger med ett lite fint ord, kring första världskriget, det var väldigt liksom så där romantiserande och så vidare. Däremot var det ganska negativt, som jag ju var inne på här, kring den kanadenska insatsen, att det just handlade om att vi var fler och så vidare, tyskarna var mycket bättre än oss och så där. Men det har förändrats lite. Och också att den här djäpräden som du är inne på, att jag menar, det var en katastrof eller var det ärofullt i alla avseenden? Och hur som du säger nu kommer vi ju till det svåra här. Hur ska man för en hemmaopinion förklara förluster? 900 stupade, resten tillfångatagade och många sårade. Hur förklarar man det? Och 6000 som sätts in.
Ja, visst. Även om det hade gått bättre så hade det varit svårt att förklara.
Ja, så är det ju.
Nej, men vi stannar där, Martin. Tack ska vi ha, tror jag.
Tack ska vi ha, faktiskt. Ja. En mellandagspodd.
Ja.
Tack ska vi ha. Hej.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade dem båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.